Det här är mitt sommarprogram här på Tyresö radion och jag som sitter här. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag är alltså en av många programmakare som vi har här på radion. Och det här med att vara programmakare, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Jag kom med här i radion 2018 första gången och det var för att jag hade då lärt känna Ann Sandin Lindgren, vår redaktör här på radion. Vi lärde känna varann genom båtklubben faktiskt. Och då sa hon till mig att du ska ju snart gå i pension och vore det inte en bra idé att då bli programmakare på Tyresö radion. Och jag gjorde mitt första program 2018 och det var väl liksom ingen jättehöjdare, men så småningom så har man väl fått bättre kläm på tekniken. Och när jag slutade jobba så blev det väldigt naturligt att det blev mer program. Och från början så hade väl jag en ambition att jag skulle försöka göra ett program i veckan, sisådär. Ja, riktigt så mycket har det väl inte blivit. Man har ju liksom olika perioder. Ibland så är det roligare och man har mer programidéer och då kan det bli fler program. Och ibland så är det liksom så att det är andra delar i livet som pockar på eller man har helt stiltje. Man vet inte alls vad man vill göra program om. Och det här med att göra program, det först ska man ju ha en idé. Och sen så ska man försöka jaga fatt på den här personen som man kanske vill intervjua. Och det är inte alltid så lätt för att folk kanske inte svarar på mejl eller folk kanske säger att jag måste vänta och fundera eller det kan vara svårt att få till tider. Så ibland så kan det ta ganska lång tid innan man får till det här mötet med den här personen som man vill sätta sig ner och prata med. Och sen när det väl är gjort så ska man ju då försöka redigera programmen. Och i de allra flesta fall så går det ganska lätt att redigera. Men i början var man väldigt noggrann och det kunde man kunde lägga åtskilliga timmar på en halvtimmes program. Men med tiden så blir man väl lite duktigare på det där. Och jag brukar också säga att vi gör alltid våra intervjuoffer bättre än vad de är i verkligheten. För vi tar ju nämligen ofta bort såna här harklingar och ni vet såna här tics som man har. Man kanske säger eller sitter och smackar eller vad man nu gör. Och det som är bra med vår radio, det är ju också att man får faktiskt prata till punkt. Det är väldigt sällan man klipper bort någonting och dessutom får ju alla personer som vi intervjuar här på radion, då får ju också lyssna innan vi lägger upp programmet. Så att har man någonting som man känner så här i efterhand, nej men det där som jag sa, det var väl lite tokigt, då klipper vi bort det. Det går att klippa bort det mesta. Däremot så är det inte så lätt att lägga till saker. Jag gör ju mest program om stadsbyggnad och byggande, bostäder. Det är ju det som jag tycker är roligt. Och det beror ju också på att det är det som jag har jobbat med. Så jag kan också en hel del. Och allt det här har ju inneburit att jag har fått möjlighet att träffa jättemycket intressanta och kunniga personer. Jag har till exempel fått möjlighet att träffa politiska företrädare från samtliga partier här i Tyresö. Jag har också träffat flera stycken tjänstemän som är väldigt duktiga på sina frågor. Jag har träffat arkitekter och olika experter inom olika frågor. Och det är väldigt, väldigt kul. Och grejen är ju att när man sitter här och intervjuar någon, då kan man ju nästan ställa vilken fråga som helst. Och i de allra flesta fall så svarar ju faktiskt folk på den frågan. Det är väldigt sällan som folk tycker att man liksom ställer för mycket frågor eller för intima frågor. Utan det blir ofta väldigt bra och intressanta och trevliga samtal. Och från början när jag började göra program så hade jag väl en tanke att jag kanske skulle kunna påverka. Jag tänkte liksom att, för jag tycker ju att det har byggts en del saker här i Tyresö som ja, allting inte jättesnyggt och allting kanske inte passar så väl in där det har byggts, så man kanske har byggt på fel ställen, kan jag tycka. Jag kan nog tycka ibland att man kanske inte har riktigt tänkt igenom allt i det här med vad man vill med sin stadsbyggnad. Men det där är väl en from förhoppning, att man ska kunna påverka. Det kanske jag har gjort, det vet jag ju inte. Men nu för tiden så är det inte mitt främsta skäl varför jag gör program här på radion. Utan jag gör program just utifrån att det är så roligt. Man träffar så mycket intressanta personer. Och man lär sig saker. Och man lär sig saker om kommunen och om världen i stort. Och jag har också fått nya vänner och nya bekantskaper på ett helt annat sätt än om jag inte hade gjort de här programmen. Jag är ju relativt nyinflyttad här i Tyresö. Jag kände inte alls till mycket om kommunen innan, ja, 2011 kan man väl säga, när vi då köpte ett ställe här ute. Och på det här sättet så har jag verkligen kommit in i lokalsamhället. Jag har lärt mig mycket om politiken, om kommunen. Jag har lärt mig mycket om olika föreningar. Men också om Tyresö rent geografiskt. Så att för mig har det varit en fantastisk möjlighet att få en meningsfull sysselsättning. Och att känna att jag är en del i lokalsamhället och en del i Tyresö. Jag har många kompisar som nu står på tröskeln till pensionärslivet. Eller som precis har blivit pensionärer. Och som säger så, åh Katarina, vi är så avundsjuka på dig. Det verkar ju så kul det där med radion. Du träffar ju så mycket folk. Och vad ska jag göra när jag blir pensionär? Och det är klart, skulle de bo här i Tyresö, då skulle jag ju kunna säga, ja men kom med då, gör program. Men det är klart, det är ju inte så lätt om man bor i någon annan del av landet förstås. Men är det någon som lyssnar till det här och ni bor i Tyresö och ni känner att det kanske skulle vara kul att göra program. Så ja, varför inte? Det är jätteroligt och vi är ett härligt gäng också. Och vi har också en fantastisk redaktör i Ann, vårt ankare kan man väl säga. Hon som så tålmodigt lär oss och som utbildar oss. För ibland kan det vara lite knepigt med tekniken, men så småningom så lär man sig det också. Ja, det var lite kort om Tyresöradion och lite grann om mitt programmakeri. Nu ska ni få lyssna på en låt som faktiskt är fransk. För att det är ju faktiskt inte så ofta som vi har fransk musik som vi hör i vare sig tv eller radio. Det är ju mest engelskspråkigt eller svenskt. Men här kommer nu en fransk låt. La vie, c'est maintenant.
J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas.
Ça n'allait pas.
Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas.
Ça n'allait pas.
J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, saoulé d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira.
Et ça ira.
Fais de la place à la lumière et ça ira.
Et ça ira.
Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. Fais rage dans tes yeux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
Autant de courage pour deux, sois sûr de ça.
Sois sûr de ça.
Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça.
La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. c'est aussi ça, hausse la voix, hausse la voix. Oui, si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant.
Ja, det där var Yannick Noah med La vie c'est maintenant. Och det betyder väl ungefär att livet, det är nu. Och jag vet inte om ni känner igen namnet Yannick Noah. Han var ju en väldigt känd tennisspelare på 80-talet. Han spelade bland annat mot Mats Wilander och sådär, tror jag. Väldigt framgångsrik faktiskt. Jag tror han tillhörde den absoluta världseliten faktiskt på den tiden. Men sen när han har slutat spela tennis så gör han alltså musik. Och jag upptäckte honom första gången på ett hotellrum i Paris för ett drygt år sedan. Vi var där en förlängd helg. Och ni vet när man har knatat runt en hel dag och turistat i en storstad och kommer tillbaka till hotellrummet på kvällen och man är helt slut för man har gått sina 27 000 steg på asfaltgator och mycket intryck och så lägger man sig på sängen och så slår man på tvn och så tänker man så, vad kul, Top Gun, den kan vi nog se på. Och så visar det sig att alla filmer förstås är dubbade. Men då hittar vi någon slags musikkanal och då dök den här videon upp med Yannick Noah. Inte så fel musik, eller hur? Ja, det är kul när man upptäcker nya förmågor. Ja, jag tänkte ska prata lite grann om miljö. Det här är ju en svår fråga tycker jag. Väldigt svår. Jag tycker lite grann att det känns som att ibland så att hur man än vänder sig så har man rumpan bak. Nu när jag gör det här programmet, nu har det fortfarande inte varit EU-valet än. Men när ni lyssnar till det här programmet så har EU-valet varit. Och då vet vi lite grann hur Europas medborgare har ställt sig till den här frågan vad det gäller klimat och miljöfrågor i Europa. Jag tänker att det är många som pratar om klimatet. Och ibland är det ju så att vissa miljöfrågor ställs mot varandra. Ska vi ha vindkraftverk? Ja, det är väl jättebra att vi har förnybar energi. Samtidigt så är det ju inte så kul för de som bor i närheten av dem där. Och för inte så länge sedan så var jag nere i norra Tyskland och Holland och även Danmark på sina ställen. Så är det ju de här skogarna nästan av vindkraftverk. Och faktiskt så är det ju så, när vi var ute och gick där på kvällarna så hörs ju ett ljud ifrån de här. Så jag har all respekt för att man kanske inte vill bo precis i närheten av de här vindkraftverken. Och samma sak gäller ju det här med gruvor och gruvnäring. Många är oroliga för att att grundvattnet ska bli förgiftat eller man ser ett hot mot rennäring eller överhuvudtaget mot naturen. Samtidigt så behöver vi också de här olika mineralerna, litium och allt vad det nu är, till våra batterier och i den här omställningen. Så ja, det här är verkligen inga lätta frågor. Och jag avundas verkligen inte de politiker som måste rodda med det här och försöka liksom ta ställning i de här frågorna. Och jag tycker också att det kommunala vetot är viktigt. Men en sak kan ju faktiskt vara att man Ungefär som jag tror att man har gjort i Norge mycket mer, att man återför då vinster eller skatter från de här sakerna till lokalsamhällena. Att man, om man bor där så får man ta del av pengar som man då kan använda till andra saker. Och på något sätt så måste man ju hitta en lösning i det där. Men det här är inte lätt. Det är verkligen inte lätt. Och jag tänker också på det här med elbilar. Nu har ju försäljningen gått ner och det beror väl delvis på att en bonus har försvunnit. Och det var ju också knäppt, för att då var det väldigt kraftig bonus på elbilar i Sverige och så köpte folk dem i Sverige och sen så sålde de dem i Norge och tjänade stora pengar på det. Så alla såna här subventioneringssystem, det ger ju också upphov till att folk börja mygla och det blir liksom att folk hittar på olika kreativa lösningar för att komma åt de där pengarna på olika sätt. Jag tror ju, och nu citerar jag min gubbe, han säger att han kanske tänker så här att det är ju inte säkert att det är elbilar som är liksom framtiden. Det kanske är så istället att vi ska försöka hitta någonting annat att stoppa i våra förbränningsmotorer, stoppa i tankarna. Och det där forskas ju faktiskt en del på, bland annat i Finland vet jag. För att förbränningsmotorerna har ju faktiskt en massa poänger. Och vi har ju också märkt att här i Sverige så när man sätter sig i en elbil en kall dag så är det ju så att då går ju energin åt att värma upp i kupén och du kan ju inte alls rulla lika långt på vintern. Jag har ju flera kompisar som har skaffat elbil, rena elbilar. Och det jag kan notera det är att inom familjerna så finns det lite olika syn på hur man tycker ibland att resorna har gått. En del tycker att men det var väl inte så farligt. Vi fick stanna en stund där och tanka och det tog väl några timmar men det var ingen fara. Och sen när man pratar med den andra i hushållet så är det inte lika muntert, utan folk som en resa som normalt kanske skulle ta 3 timmar tog liksom 5 timmar. Därför att man var tvungen att hitta någonstans att tanka bilen och så var det kö där och sen så tog det lite tid och ja, ni vet sådär. Så att jag vet inte om det här med elbilar är framtiden. Dessutom kommer det ju gå åt jättemycket el, tänker jag. Och jag undrar verkligen om vi har den elen i världen. För att det vi ju ändå vet, det är ju att i takt med att stora delar av det som tidigare har varit u-länder och Kina och Indien utvecklas, så vill ju de också ha. De vill ha bilar och de vill kunna kyla sina bostäder eller värma sina bostäder. De vill kunna göra, de vill ha sina mobiltelefoner och så vidare. Och allt det där innebär ju ändå att det går åt väldigt mycket energi. Ja, det här är inga lätta frågor. Sen tycker jag att det finns en fråga inom det här med miljö och klimat som man inte diskuterar nästan någonting överhuvudtaget. Och det är ju det här att vi är ju för många på den här jorden. Jag tycker sällan att jag hör någon prata om det. Och jag menar vi måste mycket mer prata om att vi håller på att bli alldeles överbefolkade här på jorden. För att det är ju så att ju fler människor desto mer mat måste produceras. Desto mer kläder måste produceras, desto mer resor gör vi, desto mer skitar vi ner och så vidare och så vidare och så vidare. Jag vet inte var går gränsen. Och vissa tycks säga att det inte finns någon gräns, men det är klart att det finns en gräns. Och mycket av de här problemen som vi har idag är ju på grund av att vi är alldeles för många. Jag tycker till exempel att Sveriges bistånd borde enbart vara inriktat på att se till att jobba med barnbegränsning, preventivmedel, att ge kvinnor att se till att kvinnor får bättre villkor och kan vara mer självförsörjande, att man kanske kan starta egna företag, mikrolån och så vidare. För att man vet ju att kvinnors självständighet gör att barnafödandet går ner. Och då kanske man inte behöver ha en massa barn som ger pension. Jag tycker också att vi här i Sverige borde också, vi ska ju alltid vara föregångare i allt, då borde vi ta bort flerbarnstillägget. Och jag tror att det kanske är på gång. Men jag är ännu mer radikal i det. Jag tycker till exempel även att man ska säga att det ska finnas ett övre tak för hur många barn man får barnbidrag för. Det kanske är så att efter barn 3 så kanske barnbidragen trappas ner för varje barn. Och sen så om man då skulle få för sig att skaffa mer än 6 barn, nej, då blir det inga fler barnbidrag. Och ja, jag tror helt enkelt vi måste gå före och visa att man kan inte ha hur många barn som helst. Sen så kanske ni tänker så här, ja men det föds ju för lite barn i Sverige. Ja, det gör det ju just nu. Och det beror väl på en mängd faktorer, tänker jag. Det kanske har att göra med oro för ekonomi eller att fler och fler personer väljer att leva som singlar. Jag har ingen aning. Men det är ju ändå så att vi är väl kanske det land i världen som har bäst förutsättningar när man är förälder, nybliven förälder. Vi har oerhört generösa system, socialförsäkringssystem vad det gäller föräldraledighet, vård av barn och mycket annat. Vi har kraftigt subventionerad förskola. Så att här i Sverige att föda 1, 2 eller 3 barn, där måste vi ändå räknas som en av de allra bästa länderna i världen vad det gäller det. Så att jag tror inte vad det gäller de bitarna att man kan säga att det skulle bero på pengarna att man inte kan ha råd att skaffa barn. Ja, mer alltså prat om att vi är för många här på jorden. Nu ska ni få höra en låt till av Yannick Noah. Och nu kommer Simon Papa Tara. Och det är ju så att Yannick Noah, hans pappa, kom från Kamerun. Så han har en hel del afrikanska inslag i sin musik också.
La mort ne fait plus peur. Tu es venu me parler un peu de notre vie. Même veste et même chapeau. Le Noah de fer africain. Oui, je sais que tu vis en moi.
Si mon papa t'a.
Oui, je sais que tu es en moi. Tu sais, grand-père ici ne croit pas à ces choses-là. Tu es venu ce matin, c'est mon papa Tara. Tu es la mort sans chagrin, l'ancêtre de Noah. Tu es venu de si loin.
pour me parler des miens, pour me dire que l'amour s'est donné chaque jour. Tu es venu.
Vi som är programmakare här på radion, vi kallar oss ju inte för journalister. Vi är ju inte det, utan programmakare är väl en lite mer anspråkslös titel då. Men det är klart, på ett sätt så är vi väl lite grann journalister. Men det är ju inte så att vi bevakar allting som händer här i Tyresö. Men om jag då ska prata lite grann om journalistiken och journalister. Så... nu när ni lyssnar till det här programmet, nu har ju EU-valet varit. Men jag måste ju säga att jag tycker att EU bevakas väldigt, väldigt dåligt i Sverige. Jag fick nyligen höra att Sverige faktiskt är en av de länder i EU som har minst antal akkrediterade journalister i EU. För inte så länge sedan, det kan ha ändrats nu, men så var det 9 stycken. Det är ju ganska dåligt faktiskt. Och jag tycker att det här märks, att vi inte får reda på så mycket vad som händer och vad som diskuteras i EU. För vem har till exempel hört talas om det här ELV-direktivet som EU har diskuterat? Och ELV betyder End of Life Vehicle. Alltså, det vill säga att man ska vara tvungen att skrota bilar efter en viss tid. Alltså sådana som går på bensin och diesel. Därför att man vill försöka stimulera att vi ska köpa elbilar. Men som vi sa när jag jobbade i fastighetsbranschen och folk ville ha nya kylskåp, så sa vi alltid att det bästa kylskåpet, det är det som inte är tillverkat av miljöskäl. Och självklart är det samma sak med bilar. Man ska ju inte skrota en väl fungerande bil. Så det är väldigt mycket som händer i EU som faktiskt bevakas väldigt dåligt i Sverige, tycker jag. Och det här med journalistik och så. När jag jobbade i allmännyttan då, jag var ju vd då i ett antal år. Då råkade vi ganska ofta ut för det här att det skrevs om oss i tidningarna. Och efter en stund så lärde man sig att så fort man visste lite mer om en sak, så var det ganska ofta som det inte stämde det som man såg initialt i olika rubriker och olika snuttifierade inslag. Det är som att det som verkar som en sak är oftast inte så. Och det tänker jag ganska ofta när man hör om olika sensationsreportage, som det kan vara tjänstemän som inte har gjort det de ska med omhändertagande av barn och sådär. Ja, spontant så låter det ju bedrövligt, men ofta så vet man att det är inte helt enkelt och kanske inte helt hela sanningen som har kommit fram i ett liksom enkelt reportage i Expressen. Jag tror nog att de flesta journalister vill vara liksom hyfsat neutrala i det de gör. Men problematiken tycker jag är att vissa saker tar man överhuvudtaget inte upp. Man skriver inte alls om det. Och journalister har också en tendens att jaga i flock, tycker jag. Alla springer åt samma håll. Alldeles nyligen så var jag på en resa och vi hade då en guide som var alldeles fantastisk, duktig och trevlig person. Och hon hade bott i Indien i många år. Och hon hade jobbat med biståndsarbete där, hon hade jobbat med mikrolån och hade jobbat med att hjälpa kvinnor att få igång företag. Och hon hade också varit gift med en indier, så hon hade en indisk familj och en indisk släkt och pratade indiska och var väldigt väl insatt i Indien. Och vi började då prata om det indiska valet som kommer att ske i år. Och då sa väl jag då att det man ju vet om Indiens premiärminister, han Modi, det är väl att han är väldigt nationalistisk och han kanske inte är så snäll mot muslimer. Det är väl ungefär det som jag har fått läsa i tidningarna. Ja, det vill säga att han verkar kanske inte vara världens, enligt då svenska måttmätt, schysstaste person, sådär. Men hon hade ju en helt annan bild. Hon sa, jag hoppas verkligen att han blir omvald. Han har gjort så mycket bra grejer. Och så räknade hon upp saker som han har gjort. Han har fått fred i Kashmir. Han har sett till att fattiga människor har fått det mycket bättre. Folk har fått bankkonton. De har fått lättare att få lån om man inte är så välbärgad. Han har rensat upp bland korrupta tjänstemän och ministrar. Ja, han har också gjort det bättre för muslimer, var hennes bild. Och det här är ju så spännande att det här får ju vi aldrig höra i Sverige. Det här är ju ingen bild som på något sätt skildras, utan vi får bara en liten, liten del av sanningen. Och hon, som sagt, hon hoppades att han skulle bli omvald. Och han är också väldigt populär, menar hon, i Indien. Ja, sånt här är spännande tycker jag. Att när man får reda på lite mer så är det mycket, mycket mer mångfacetterat och komplext än vad man kan tro initialt. Ja, så är det med det. Ja, kära vänner, nu ska ni få höra på min sista låt i det här sommarprogrammet. Det här är Ingrid som sjunger Tu es photo.
Tu m'as promis. Et je t'ai cru,
tu m'as promis.
tu es faute.
Och det var Tu es photo med Ingrid. Och en riktigt, riktigt härlig sommar vill jag önska till alla våra lyssnare på Tyresö Radio. Tack för mig!